Välkomna ska vara till Whisky Weekly och nu börjar julsläppen komma här. Nu är Bergslagen ut med sin Santa. Vi kör Diageo-släpp också. Special releases och Distillers Edition börjar hitta ut nu på släppen. Så det kommer väl komma under de kommande veckorna mer av dem och julwhisky också. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig har som vanligt min kollega Jan Andersson.
Rock on, dude.
Rock on, rock on.
Ja, det börjar bli jobbigt att komma på nya hälsningsfraser där nu, känner jag. Jag har kört för länge.
Ja, jag vet inte om jag skulle komma ihåg ifall återanvände nog så många heller.
Nej, det har jag gjort några gånger. Så. Ja, men god afton, god kväll på er där ute. Trevligt att vara här igen i heta stolen.
Ja, men verkligen. Nu är det ju god morgon för de flesta som lyssnar på podden, tror jag, som kommer på morgonen.
Så kan det vara. Men vi sitter inte och svepar ett par drams innan jobbet.
Nej. Nej, det gör vi inte. När den dagen kommer, då får man söka hjälp rätt omgående. Eller när den dagen, om den dagen.
Söndag kväll, här är byn.
Ja, här i stan också är det söndag kväll. Och vi ska prova, som sagt, vi ska prova Bergslagens Santa här, 23an. Vi kommer prata mer om den sen, men lite rolig buteljering kan jag tycka. Men det är mycket annat som kommer. Och en sak jag ska berätta om, jag var på boksläpp här i torsdags. Henrik Afrodor har skrivit en bok som heter Svensk Whisky, där han har pratat med 9 olika destillerier väldigt ingående. Det är en stor bok, va? Så det ser ut som en coffee table-bok, men det är liksom välskrivna texter och fina bilder. Riktigt, jag har bara skummat och läst någon sida sådär än, men riktigt lovande, riktigt bra bok. Kommer också komma ett specialavsnitt, jag satte mig ner med Henrik och pratade i en 20-30 minuter som jag ska knåpa ihop här och fixa till lite grann, så kommer det att komma ut så småningom.
Kan vara tidigt julklappstips kanske.
Ja, precis. Så det har jag gjort. Och jag kan väl tisa att vi kanske kommer att göra lite specialer med High Coast snart också. Vi får se vad det blir av.
Mm-hmm. Ryktas i säven, som de säger på felaktig svenska.
Ja, precis. Men det kommer i whisky den här veckan. Det kommer nämligen 18 stycken. Och vi kommer väl ändå snacka om ett gäng av dem ändå, tänker jag.
Ja, det kommer vi göra. Så generellt så har vi väl gått ifrån det att vi ska prata om alla, utan vi går ju igenom här och vi pratar om de som vi tycker är av högst intresse. Är det mycket intressanta, då pratar vi om många olika whiskys, eller få intressanta, då pratar vi om färre. Det är så det får bli. Så har vi inte nämnt en whisky som släpps, så är det förmodligen så att vi inte finner den speciellt intressant. Det innebär ju inte att den inte är där för andra, men som sagt, vi går i våran smak och våran linje här.
Så är det verkligen. Och ja, jag vet inte vart vi ska börja egentligen. Vill du bara öppna upp fältet?
Men ja, det kan jag göra. Alltså, du nämnde i intro när vi börjar komma till den här säsongen med Distillers Edition och Special Releases från Diageo. Så vi kan börja lite med de här 2 Distillers Edition som kommer nu. Det här är, tror jag, det är väl kanske de 2 som för många är 2 av de mindre intressanta kanske. Skulle vi gissa på i alla fall. Oban har nog sina fans där ute, men Craig & Moore kanske inte den största. Men Oban, och jag är väl själv där, att jag tycker inte det här är en av de intressantaste. Just det, Distillers Edition har vi pratat om många gånger. Där är det ju alltid någon speciallagring på deras standardutgåva som de trollar fram här. Och överlag så ska vi säga att de brukar ju vara bättre än Core Range Whiskyn, tycker jag. Inte alltid, men de brukar vara snäppet vassare. Och Oban här, vad har vi nu, den tredje? Det är fredagssläpp, va? Tredje. Ja. Så kommer då Craig & Moore och Oban just. Oban släpper sig in för 879 kronor och det är ju, ja, så är det ju. Och Craig & Moore 629 spänn. Och Craig & Moore, det är lite så dåligt, tycker jag. Jag tror de flesta som jag har träffat på som gillar och dricker Craig & Moore, så är det folk som är ganska gamla i gamet. Det är inga nybörjare, utan det är folk som under många, många år har utvecklat sig och kanske förfinat sina whiskylakar. Exempelvis vår kära kollega och vän från Söderköping, Douglas. Ett av hans favoriter, Desiree, vet jag. Så att jag genom honom så har faktiskt provat lite mer Craig & Moore än vad jag gjort tidigare. Och jag måste säga att jag tycker det är trevlig whisky. Jag tycker den vanliga är fullt okej, okay, men den här Distillers Edition och deras special release, de är ju lite roligare. Mm. Det måste jag säga. Det brukar ju vara någon sherry knorr liksom, på den core range.
Ja, på Craig & Moore så är det en portfat, och på Oban så står det Montilla Fino Seasoned American Oak Cask, som det är double matured. Så det är vanliga, som du sa, vanliga, det här är 14-åringen Oban, var Craig & Moore, är den en 12-are?
Ja, 12-are, fan.
Ja, Och så har de tagit en finish på den, olika lång. Men Oban är i alla fall på 43%. Craganmoren är ju på 40%. Så den blir ju lite, tappar ju lite karaktär på det också, får man väl ändå säga. Men absolut, i Distillers Edition, det brukar ju vara, till skillnad från Special Releases, om inte prisvärt, i alla fall ganska överkomligt. För det är standardpriset och så 150-250 uppifrån det, beroende på utgåva i princip.
Och det är jävla synd där du highlightar med att Craganmoren har 40%. Det är jäkligt synd där. Hade den varit 43 hade det varit betydligt mer stunds i den. Och det syndar man. Okej, om man har core range och blends och annat. Men att släppa en så här årlig utgåva och sen snåla på och släppa den på 40%. Stor kritik till det faktiskt.
Ja, det är sådär. Men det kommer att komma flera av dem. Jag brukar ju faktiskt tycka att det är ett par stycken som är högintressanta varje år. Så vi får se när de kommer då. Men de här är inte för mig. Men de börjar komma, det är kul.
Ja, otippat nog så brukar jag favorisera Kulilan där då. Alla bara hänger sig av förvåning där ute. Ja. Men så är det, även i detta fall.
Men det brukar vara bra. Det brukar vara någon bättre. För de som gillar väldigt cherrytung whisky så har vi nu dags för Glenallachies 10-åriga cask strength. Och det är batch 10, 968 kronor vill de ha för den, 58,6% ligger den på, och det är PX och Olorosso-fart, kommer den första på beställningssortiment. Och så här, hur då?
Olorosso-fart. Det är tur vi har svensk publik. Ja, det är sånt här vi gillar att bjuda på liksom. Jag kände att den har träffat en personlig nerv här, så jag kunde inte riktigt hålla mig. Jag ber om ursäkt, Daniel.
Så var det bara garva.
Men här kör du din Oloroso fart.
Ja, men det går med den första på beställningssortiment i alla fall. Och men de brukar vara trevliga. Variera lite grann när vi har tyckt om batcherna. Jag har inte smakat alla. Men några har varit klockriga och några har varit bara okej. Men generellt sett riktigt bra och riktigt cherrytung whisky.
Ja, jag trodde i den lokala introt att du skulle börja prata om Famous Grousen där. Nu kommer skärgälskare, skärgtungt och så vidare. Men det var Glenallachie.
Ja, men vi kan väl prata om den. Vi sa det innan, vi tror att de har haft en sån här förut. Alltså ja, Famous Grouse Sherry Cask Finish 299. Och kommer komma på säsongssortiment. Och det kommer ju komma på en del butiker. Alltså Famous lär kunna komma på nästan alla butiker. 299, 40%. Det är ju inte de som kanske du och jag kommer springa och köpa, va? Men det är ändå kul att de har lite nyheter på Famous-hyllan också. Så det är inte bara same old, utan...
Vi var ju på någon sån här release-kväll, ja. Det var en massa Famous, och då hade de ju här. Det var ju Sherry och så var det en port finish. Och så provade vi ju diverse drinkar som de gör på det här med. Och det är klart, det var ju goda drinkar, men... Nej, absolut. Det där är inte något jag kommer stå och köa för. Men det ska ju tilläggas att båda de här två var ju ganska rejält mycket bättre än standardutgåvan av Famous Grouse.
Ja, men faktiskt.
Bara skiljer, jag tror det är 20 eller 30 kronor bara det skiljer. Mm. Och då är ju den här klart mer drickbar, ska jag säga. Klart.
Ja, men det är det ju. Och det här är ju faktiskt en jul-whisky det också. Det står Christmas Release på den. Så att,
Den var special då. Ja, så är det. Vad har vi mer då? Våra nordiska vänner i öst här har ju släppt det. Ska vi se, Kyra?
Ja, Kyra, ja. De kommer med mera rye whisky. Och jag har inte kollat upp ifall det är 100% rye i de här. Men jag skulle misstänka att det är det när det står Finnish rye whisky på deras. En Kyra Woodsmoke och en Kyra Peat Smoke. Så då kan man verkligen ställa deras två rökvarianter bredvid varandra och prova, okej, hur påverkar den när de eldar för att få rökigt och när de eldar torv, alltså eldar ved och torv då. Så det är faktiskt en väldigt kul släpp som kommer så här, ett liksom syskonsläpp då, för 699 för Peat Smoke och 659 för Wood Smoke. Bägge två på 47,2% och kommer på beställning den första de här också.
Mm. Ja, men det är godkänd procent. Relativt dyrt är det för en halv liter råg eller blended whisky. Men å andra sidan, de är bra på rågwhisky, Kyra. Det ska jag säga. Det var en av de första, är synd att säga, men det var väl det nordiska liksom, som man testade först med lite rågtouch i. Och väldigt trevligt att överraska första gången jag testade det faktiskt. Så att de kan råg. Finnarna kan ju råg generellt och de klarar av det även i whisky liksom.
Ja, de brukar ha en kaxig rågwhisky också. Det är inte typ amerikansk rågwhisky-stil och det är inte heller Venus heter väl den. Så man går lite mer i amerikanska fotspåren skulle jag säga. De kyra jag har smakat, de har varit riktigt bra tryck i, alltså. Så att de satsar verkligen på lite kraftigare rågwhisky-stil där. Annars, vi har ju, vi kan väl prata lite om dem. Special Edition, alltså från Diageo. Nu är det Mortlach och det är Glenkinchie som kommer. Och ja, vad ska man säga? Glenkinchie i alla fall, den har ju en ålder på sig, 27 år. Och där är ju, ja, de är ju ofta liksom stiliga, eller egna designer på den. Mortlachen, det är en NAS som de tar 3000 kronor för.
Ja, och det där gillar ju inte jag. För att det, visst, det finns chans att den här är jättebra för 3000 kronor. Men jag vet inte, jag skulle inte våga banka på det. Ja.
Nej.
Jag ställer mig tveksam till den prissättningen och den whiskyn.
Ja, nej, jag köper inte alls, va. Det, och Mortlach har blivit så jävla hypat, va, och det kommer så himla sällan destilleributileringar, som kostar ju så sjukt pengar idag. Det som är lite speciellt med den här, den heter The Katana, tror jag de kallar den, The Katana's Edge, och det är någon bild på någon samurai som ser jävligt 80-talig ut, men då är det en blandning av ex-Pinot Noir-fat och fat från Kanosuke Distillery, alltså japanska destilleriet Kanosuke. Så det är därför de har liksom en Japan-inspirerade touchen på den. Men 3000, det finns ju ingenstans. Då skulle jag hellre liksom köpa en Glenkinchie 27 år för 4,2.
Ja, vilken dag som helst. Vilken dag som helst.
Ja, det, men ja, de kommer på webbsläpp båda två, gör de. Men vansinnig prissättning på Mortlachen, jag förstår inte hur de tänker. Jag ska inte köpa en Glenkinchie heller 27-åring, men det är min personliga smak, för jag tycker att Glenkinchie, torvan eller tian som är standard i Classic Malts.
Oh, ja,
jag kommer inte ihåg vad de har för ålder på den. Och det var många år sedan jag drack den, men det är för att jag tycker den är fruktansvärt vedervärdig. Jag tycker den är så dålig, va. Nej, torv är den. Men jag klarar inte av det. Det är någonting i den som jag tycker helt bara inte funkar för mig.
Jag var tvungen att ta en intern skid med katten här. Jag vill ursäkta alla. Nu ska man hålla sig lugn, hoppas. Jag försvann i bilden en sekund.
Ja, det är sånt som händer.
Oj, fred längre.
Men ändå, alltså 27 år, ja. Då kan jag åldra sin jättefin whisky på fat. Alltså, jag ska inte skåpa ut den här 27-åringen. Den kan vara jättefin. Vi får se om vi får prova den. Något år har vi fått vara med där. De är ganska selektiva Diageo på vilka de skickar prover till. Ett år skickade de inte prover till någon. Det enda som kom till Sverige, det var ett sample-kit som Micke Lundén fick åka ut och dela med sig av till de som han bjöd in. Så att, och det är liksom Diageo globalt som bestämmer det, hur många de skickar. Så att, då får de rodda med det sen.
Ja, nej, så är det. Ja, men det är nog oavsett inget jag kommer att springa till affären på, det tror jag inte. Men kul att prova.
Ja, men faktiskt. Sen kommer de här Courage. Jag har faktiskt inte tagit upp någon ny bild på den. Men det är de här som kom förut som hade med sjögräsfat, va. Och jag har provat båda de där. Och den ena var inte särskilt god. Det sa de med båset också, att ja, du får gärna prova den, men förväntar inte att det är så gott. Otroligt transparenta. Den andra däremot, och jag tror att det var kombun, den var rätt okej. Okay. Eller om det var Wakame. Nej, men Wakame var det som var den bättre, tror jag. Och nu kommer de med en ny Wakame, men som har legat på sakefat, eller sakefat, hur man nu väljer att säga det, på 50,1%. Och det är också Wakame, det är också sjögräs inblandat här. Då. Så det är en ganska speciell lagring och det ger lite genomslag. Men har de nu låter den ha legat lite längre kanske, så kan det bli ett ännu bättre whisky. Dock så är det 8,99 för en 70s. Och ja, trots 50,1%, en NAS. Ja, jag tror att den här kan vara bra, men jag kan inte rekommendera den på rak arm, kan jag inte göra. Men återigen, jävligt kul whisky när man har sjögräs med sig i produktionen. Och så också en sake fat finish. Det har jag inte provat någon whisky som har haft.
Nej, det är kul, och i alla ärlighet så minns jag inte jätteväl de här. Jag har ju provat också, men det är inget så här som jag... Ja, om jag inte minns det, då var det ju ingen kioskvältare som vi har använt uttryckligen idag. Men ja, det är lite dyrt kanske.
Ja, men så här. Nej, men jag kommer ihåg just på mässan att den ena var inte bra, den andra var liksom, nej, men det var bra whisky liksom. Utan att vara, som sagt, en poängrekord här. Men nu har vi snackat noga, nu börjar det rossla i halsen till mig. Jag druckit för lite, ta lite vatten här. Ian, vill du berätta lite grann om Santan?
Ja, alltså, jag tror du är egentligen mer expert på innehållet, men alltså, Det är som du sa, att det liksom den första gången de släppte den här så blandade de in lite julmustek, lite julmustfat, eller mustfat, eklagrad must, och där de återvänt till i detta år. Och jag är faktiskt inte säker på att jag ens testar den här första. Jag minns inte den med musttonare, men den här är då en i grund och botten så är det amerikansk ek eller bourbon som har en finish på den här mustfaten. Ja, jag tycker ju Santa har ju haft rätt hög nivå faktiskt sista åren. Så att det är ju spänd förväntan ändå om man ser fram emot den här. Det är en halv liter för 998 kronor, vilket är ju ett ganska högt pris. Så att det gäller ju att leva upp till det här, kan jag tycka, när man släpper för det här priset. Och de har varit bra sista 2 åren i alla fall.
Ja, men alla Bergslagens släpp har ju varit på 998 senaste 2 åren, året i alla fall. Så att priset känner man igen. Den är 11 år och det är 10 år på bourbonfat och 1 år då på finish på julmustfat. Och jag kommer inte ihåg vad det var för julmust, jag fick höra det också. Men det finns ju inte jättemånga ekfatslagrade julmustar att få tag på där ute, så att någon av dem är det. Det som är lite speciellt, den här behöver vatten tycker jag direkt för att liksom få fram lite annat. Den behöver öppnas upp med lite vatten och tid. Men nu har den förändrat sig rätt mycket för att nu är den inne på en halvtimme i glaset. Och nu är det mer en mörkare sötman, mer vaniljfudgiga toner nästan. Men tidigare, då var det mer, då hade jag lite mer av vanlig klassisk bourbon vanilj faktiskt. Men inte liksom äpplen, päron. Sen var det mer kryddighet och en sötma som gick lite mer åt sockerhållet faktiskt. Den har blivit mer dov nu och ja, du sa att den var lite rommig förut. Jag kunde hålla mig lite grann i den sötprofilen. Det tycker jag har gått över nu.
Jag tänkte precis säga att jag tycker den finns kvar där. När jag först hörde den i snoken den här, då hade jag kunnat satt mitt höga ben på det Caribbean rum-lagring liksom. Men det höll i rätt länge och jag tycker de tonerna finns kvar. Men nu... Ja, men nu tycker jag ändå att det kommer lite mustiga äpplen på ett annat sätt. Liksom. Nu har inte jag världens portfölj av erfarenhet när det gäller fatlagrad julmust i sig. Liksom. Men, ja, men lite mustiga äpplen och lite mogna, nära på vinösa stenfrukter.
Men faktiskt, det blir en häftig blandning och smaken har utvecklats och tjäna enormt på att få stå lite längre i glaset tycker jag. Väldigt kraftig sötma. Det är fruktigt. Där finns det mer päron, så riktigt mogna, saftiga päron. Lite kola och tjock har den också blivit. Och långsöt finish framförallt.
Men det är klart, tropiska toner i den, det tycker jag fortfarande. Jag tycker det måste att man har kommit fram, men det finns definitivt... Jag tycker att det här liksom marsipanliknande tropiska frukterna, vilket jag tycker brukar vara väldigt, väldigt romigt, om man säger så.
Ja, vi går nog lite isär där. Jag tycker inte den är så jädra romig faktiskt, men det är jag där.
Ja, vi har båda haft fel för.
Ja, precis. Nej, men den har lite sådana inslag som att det skulle också kunna vara en lätt släng av någon kärrelagring. Det är liksom en väldigt diffus finish, om man säger så, för man har ju som sagt inga referenser till en julmust finish, så det blir många små komponenter av olika håll, va? Lite rom, lite sherry, bourbon såklart i grunden.
Det är en ganska hygglig dos fatbäska som kommer från den också. Den tog lite tid att verka fram, tycker jag. Men på finishen finns ju absolut där, och det finns en kryddighet som är, ja, ganska påtaglig, lite vitpepprig i kryddan tycker jag.
Ja, i finishen kommer den lite vitpepprighet. Jag tycker att den här har blivit riktigt god faktiskt. Jag var lite så här lagomt imponerad av den efter att bara smakat den en gång innan. Men nu tycker jag den har hämtat upp sig ganska, ganska bra här.
Ja, hade jag betygsatt den här efter 4 minuter i glaset, då hade han fått betydligt lägre betyg kan jag säga. För det tog det ganska lång tid ska jag säga. Det är en halvtimme när den stått i glaset och den behövde den verkligen. Och lite vatten i. Jag hällde till och med på lite mer ur flaskan när den uppslutade för att den har gått och småsmuttat på den. Men den behöver tid den här.
Ja, men det gör den. Och alltså, jag vattnar den gärna. Även om det inte är något fel på den med 55 så öppnar den upp sig betydligt om man vattnar ner den lite grann under 50 skulle jag säga.
Ja, du fick en helt annan nivå av fruktighet i den framförallt. Att den liksom fruktsötman kommer fram och vinösa tonerna kommer fram.
Även fruktsötman, men jag tycker även det som är var en ganska bara en kryddiga inslag lite grann från julmusten och inte liksom julmustkryddighet nödvändigtvis. Men det breddade ut allting. Och vad ska man säga om den här? Det som skiljer sig väsentligt är att det här är ju ingen kärrylagring alls.
Nej.
Utan det kommer med bourbongrund och sen en julmustfatsfinish. Så ja, en hommage tillbaka till första Santan, som jag inte tror att jag heller provade faktiskt, till det här. Så det är ju ett rejält kliv i sidled ifrån profilen jag har vant mig vid de senaste åren, som är riktigt kärrytung, fin, bra julwhisky liksom.
Det är sant, men andra sidan så går vi mer mot mina trakter egentligen, där det är en rejäl bourbonlagring, vilket jag gillar. Så att absolut, jag kan väl skita i liksom, drar man parallell till jul eller inte jul. Visst, jul för mig är väl fruktkaka och sådana smaker, och då är det ju sherry liksom. Men den här har lite tropiska inslag. Det finns kanske lite tendenser till lite apelsin, lite apelsinzest, vilket för mig är lite juliga känslor också. Men i grund och botten så tycker jag den här är bra. Jag tycker nog kanske att de som kom fjolåren här är snäppet vassare faktiskt, även om det här kanske är mer min röda tråd. Jag vet inte, jag får lite så här romiga toner som jag inte är 100% förtjust i. Men det är ändå min personliga smak också, snarare än kvaliteten på whisky, så det ska man ha lite i åtanke. Men den här kommer upp i 85, men det är inte mycket mer. Så att den kommer stanna på 85 pinnar för mig.
Ja, jag håller med i ungefär rangen på betyget. Jag sätter en 86 på den. Jag tycker den är väldigt trevlig, men ett rejält steg i sidan ifrån föregående år. Så att man ska vara medveten om det. Och kul ändå att de tar fram julmustfat igen och provar sig på det. För det är ju väldigt vågat. Visst, de har erfarenheten för en release, men det är skoj grej att hålla på med faktiskt.
Ja, men trevligt. TV, absolut. 85 pinnar, det är en värld. Men, ja.
Det var ingen 99-poängare som det var.
Det var det inte. Nej. Ja, den har blivit lite kommentarer på, det gillar vi. Så fortsätt att hålla på så att ni inte håller med oss, och fortsätt att kommentera det. Det är alltid roligt. Men det där, jag skulle vilja prova den igen, absolut. Se om man betygsätter den annorlunda en andra gång. Men där kommer vi inte få chansen till, om vi inte köper den själva. Men där och då, jävlar alltså. Jag har svårt att förstå hur en whisky kan bli mycket bättre.
Nej, men alla tre var ju helt otroligt bra egentligen, ja. Tyckte jag. Så att, ja, unik whisky. Men så även den här. Alltså väldigt trevlig, kul whisky. Jag har sett 86 på den.
Så är det.
Inte besviken, så kan jag säga.
Nej.
Hör ni alla där ute? Skål på er och ha en trevlig whiskyvecka.
Skål på er.